الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم بارك ووفق، اللهم ربنا زدنا علما. Vi fortsätter idag denna välsignade serie om Sahaba radiyallahu anhum. Vi kommer idag inshallah att börja tala om Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Och Ali radiyallahu anhu är den fjärde khalifan. Han är son till profetens farbror alayhi salatu wassalam. Han fick också äran att gifta sig med profetens dotter Fatima radiyallahu anha, vilket gjorde honom till profetens svärson sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu an. Fatima, som är kvinnornas ledare i paradiset. Ali radiyallahu anhu var också en av de första personer som accepterade islam. Ibn Sa'd berättar från Ali radiyallahu anhu att han sa: profeten Muhammad a.s. sändes på en måndag. Han blev profet på måndagen och jag blev muslim på tisdagen. Mashallah, en dag efter. Och därför säger många av salaf också att Ali var den första personen som blev muslim. Andra säger nej, det var Abu Bakr. Och vissa säger det var Khadija. Men Allah alam, en bra jam som Abu Hanifa gjorde, det var att den första kvinnan som blev muslim, det var Abu Khadija. Den första mannen som blev muslim, det var Abu Bakr. Och den första pojken som blev muslim, det var Ali radiyallahu anhu. Och det sägs att han var mellan 8-10 år när han blev muslim. Mellan 8-10 år innan det att han blev muslim. Och det är väldigt viktigt när vi talar om Ali radiyallahu anhu, att vi förstår att folk har avvikit åt två extrema håll, eller åt två håll, vad beträffar Ali. Vissa har blivit extrema och höjt upp honom till en nivå som är över den nivån som Allah gav honom. Och vissa gick till den andra extremen och föll kort i att ge honom hans rättigheter och sänkte honom under den nivån som Allah subhanahu wa ta'ala gav honom. Men Ahlu Sunna wal Jama'a har valt en medelväg och följer det rätta förhållningssättet i allting i religionen. Vi tar inte för lätt på saker och ting, och vi är inte heller extrema i saker och ting. Utan, som det har nämnts i en hadith, umirna an nunazzila nas manazilahum. Vi har blivit beordrade att sätta folk på deras plats eller deras nivå. Och den hadithen är svag. Den finns i Muqaddimat Sahih Muslim. Men som Sheikh Albani säger, rahimahullah, att hadithens betydelse är korrekt. Vi är beordrade att inte överdriva eller underdriva. Att ge folk den position som Allah har gett dem. Och det här gäller allting. Till och med profeten Muhammad a.s. som är den bästa människan. Vi höjer inte honom över den nivån som Allah satt han på. Och vi sänker inte heller honom under den nivån som Allah har gett honom. Och därför så sa också profeten Muhammad a.s. La tatruni, överdriv inte vad beträffar mig. Säg att jag är Allahs sändebud, Allahs profet, Allahs slav. Säg inte som kristna då de överdrev med Isa ibn Maryam och sa att han var son till Allah. Utan säg att jag är Allahs sändebud, Allahs tjänare. Det här är min position. Och samma sak gäller Ali radiyallahu anhu. Man ska inte heller överdriva vad beträffar honom, som vissa har gjort. De överdrev och gav honom en plats som är över den platsen Allah gett honom. Och vissa underdrev och föll kort i hans rättigheter. Och subhanallah, det här är också någonting som profeten Muhammad a.s. har berättat om. Han sa till Ali att det kommer att komma ett folk som är extrema vad beträffar dig, och det kommer att komma ett annat folk som yani underdriver och tar för lätt vad beträffar dina rättigheter. Det här är en profetia, att folk skulle gå till de här två extremerna vad beträffar Ali. Och det skedde också. Det kom ett folk, som vi berättade om i förra lektionen, en grupp som tillskrev Ali gudomliga egenskaper. Eller hur? Den här mannen som heter Abdullah bin Saba, som startade revolten mot Uthman radiyallahu anhu. Han startade också den här gruppen då, Shia. Och de var ju olika, men det fanns vissa som var extrema, till den extremen att de då gav Ali radiyallahu anhu gudomliga egenskaper. Så Ali straffade dem. Han gav dem dödsstraff när de vägrade acceptera sanningen. Och sen har den här gruppen funnits kvar på olika, med olika inriktningar. Vissa är inte lika extrema som dem, men de är ändå extrema vad beträffar Ali radiyallahu anhu. Och sen finns det en nawasib, de som föll kort vad beträffar Ali radiyallahu anhu och inte gav honom den positionen som Allah gett honom. En fråga. När man nämner Alis namn radiyallahu anhu, är det då rekommenderat att säga alayhi salam eller karamallahu wajha? Har ni hört det någon gång? Och det står i många böcker, och man hör ibland folk säga så. De säger till exempel sahaba radiyallahu anhu, profeten sallallahu alaihi wasallam, Ali alayhi salam eller Ali karamallahu wajha. Och det finns i många böcker, men är det korrekt att säga så? Ibn Kathir i hans tafsir på surat al-Ahzab, när han talar om versen om att sända frid över profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, så nämner han att vissa personer då använder den här termen och säger alayhi salam och karamallahu wajha vad beträffar Ali radiyallahu anhu. Och för de som inte vet, karamallahu wajha betyder må Allah ära hans ansikte. Taib. Och det sägs att man säger så till honom för att han aldrig i sitt liv gjort sujud till en staty. På grund av att Ali radiyallahu anhu aldrig fallit ner på ansiktet till en staty, så säger man den här duan karamallahu wajha. Och Ibn Kathir, han säger i grunden ja, det är korrekt, det är inget fel att säga så här alayhi salam karamallahu wajha, men det blir fel när man särskiljer Ali med den här duan och inte säger den till andra sahaba. Till exempel Uthman och Umar och Abu Bakr var bättre än Ali. Varför ska vi inte säga den här duan till dem för? Varför ska vi bara säga den till Ali radiyallahu anhu? Så han säger att det här är någonting som inte då är korrekt. Alltså om man säger det någon gång så är det väl inshallah acceptabelt. Men att man alltid säger det och särskiljer Ali med att säga alayhi salam, då blir det fel. Men om jag ibland säger till exempel as-sahaba sa alayhi musallam karamallahu wujuhahum generellt, då är det inshallah okej. Men det som är känt är att man generellt säger radiyallahu anhu till en sahabi. Om man säger salat wa salam till en profet. Naam. Så, naam. Ali radiyallahu anhu, han var känd för sin kunskap. Han var känd för sitt mod, som vi kommer att nämna. Han var känd för sin zuhud, sin avhållsamhet i det här världsliga livet. Han var också känd för sin vältalighet, som vi nämnde tidigare, att Ali var från de mest vältaliga av sahaba radiyallahu anhum. Ali, som vi sa, var en av de första muslimerna, vilket betyder att han utvandrade från Mekka till Medina. Han är från al-Muhajirun. Han bad till al-Qiblatain. Han bad mot Masjid al-Aqsa och han bad mot Mekka. Och det här brukar ulema nämna som en dygd av sahaba, som visar att han var en av de som blev muslimer tidigt. De säger han bad åt de två qibla. Ni vet, i början av islam så bad muslimerna mot Jerusalem. Och sen i Medina så sändes versen ner att de skulle be mot Mekka. Så man säger att den här sahabin bad åt de två qibla, så betyder det att han blev muslim tidigt i Mekka-epoken. Taib, vad heter då Ali radiyallahu anhu? Vad är hans släktträd? Han heter Ali ibn Abi Talib, ibn Ali ibn Abi Muttalib, ibn Hashim. Så han är då son till Abu Talib och han kommer från Hashim som kommer från Quraysh. Och hans mor heter Fatima bint Asad bin Hashim och hon blev också muslim. Hans kunja var Abul Hassan. Hans kunja var Abul Hassan. Men han kallades också för Abu Turab. Har ni hört det? Det finns i Bukhari. Och det sägs att det här namnet var ett namn som Ali tyckte väldigt mycket om. Då han en dag låg i moskén och vilade. Och profeten Ali Islam gick och letade efter honom. Och när han kom till moskén så såg han Ali ligga på moskén, golvet i moskén. Och han hade fått jord på kroppen. Så profeten Ali Islam typ sa till honom: Ijlis ya Aba Turab. Ijlis ya Aba Turab. Sätt dig upp. Abu Turab, yani Abu Turab betyder då pappa till jorden typ. Fast på arabiska så säger man ibland just det här Abu. Om en person gör någonting ofta, han gör någonting mycket, så säger man Abu, den här saken. Så här kallade profeten Ali Islam honom för Abu Turab. Han kallas också för Abu Sibtain. Och Sibt, det är son. Yani profeten Muhammeds barnbarn, de kända Hassan och Al-Hussein, Al-Sibtain, Al-Hassan och Al-Hussein. Så att Ali då kallas för Abu Sibtain, yani han som var far till profetens två barnbarn. Det nämns också i Sahih Muslim att hans mamma kallade honom för Haidara, som betyder lejon. Haidara betyder lejon. Och mashallah, nu kommer någonting intressant här. Är det någon som vet hur många barn Ali hade? I sin närheten. 14 pojkar och 18 döttrar. 14 pojkar och 18 döttrar. Och jag tänkte nämna dem faktiskt, för det finns en väldigt stor faida i att nämna de här namnen, som ni kommer att se inshallah ta'ala. Al-Hassan och Al-Hussein, typ de som de flesta känner till. Al-Hassan och Al-Hussein. Muhsin. Och han hade tre stycken söner som heter Mohammed. Al-Akbar, Al-Awsat och Al-Asghar. Den stora, den mellersta och den minsta. Han hade också en son som heter Abu Bakr. En son som heter Omar. Och en son som heter Uthman. Han hade också en son som heter Al-Abbas. Han hade en son som heter Ja'far. Och han hade en son som heter Abdullahi. Och en son som heter Yahya. Och en son som heter Aun. Taib, det här var hans söner. Döttrar, Kalthum, Zainab. Och Kalthum och Zainab, de var helsyskon till Al-Hassan och Al-Hussein. Alltså döttrar till Fatima radiyallahu anha. För Ali gifte ju om sig efter att Fatima hade gått bort radiyallahu anha. Så Kalthum, Zainab, Ruqayya, Al-Hassan, Al-Hassan, alltså mamma till Hassan, var ett namn som en av hans döttrar hade. Ramla, och även Ramla hade han två stycken. Den stora och den lilla. Han hade också en dotter som hette Hani, och en som hette Maimuna. Och han hade en dotter som hette, en till dotter som hette Zainab. Alltså stora Zainab och lilla Zainab. Och en till dotter som också hette Kalthum. Så två döttrar som hette Kalthum. Och så hade han en dotter som hette Fatima. Och sen Umama. Och sen Khadija. Och sen Al-Karam. Och Salama. Och Ja'far. Och Jumana. Och Taqiyya. Det här var hans döttrar, mashallah. Här kommer en viktig lärdom från det här faktiskt. Efter att Fatima dött och efter att profeten dött alayhi salatu wasalam, så fick ju Abu Bakr makten, och sen Umar, och sen Uthman, och sen Ali radiyallahu anhum ajma'in. Och vissa försöker ju säga att Ali var den som skulle ha fått makten efter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Det här är det som Shia säger, och det är typ en av deras största frågor, att Ali var profetens wasi, den som han hade typ testamenterat att Ali skulle få makten efter honom. Och då så säger de att sahaba i maskopi gick emot Ali och tog makten från honom och gav den till Abu Bakr och sen till Umar och sen till Uthman orättvist. Och de förtryckte honom. Och därför hatade han sahaba. Och därför är dessa sahaba enligt dem de värsta av människor. Och de ondaste av människor. Och vissa av dem säger till och med att Abu Bakr och Umar är under iblis i helvetet. Och de är kuffar och munafikun, jag vet inte vad. Men då ställer vi oss den här frågan. Om de nu var så onda och det fanns så mycket hat mellan Ali och sahaba. Hur kommer det då sig i hela världen att Ali ger sina barn de här namnen? Abu Bakr, Umar och Uthman. Och det är inte heller så vanliga namn som så här Abdallah, Abdurrahman. Utan det är hur många sahaba heter Abu Bakr. Om det här var, nu var hans största fiende. Skulle han ge sitt barn det här namnet? Gör man det? Eller ger man sitt barn namn av folk man tycker om och ser upp till? Eller hur? Rent logiskt. Du ger dina barn namn av folk som du tycker om. Så kolla här hur Ali radiallahu anhu gav sina barn namnet Abu Bakr, Umar och Uthman. Taib. Och vi har nämnt tidigare bevis på att Ali älskade dessa tre. När man frågade Ali vilka är de bästa av människor, hans egen son frågade honom, Muhammad al-Hanafiya. Vad sa han då för någonting? Han sa Abu Bakr och sen Umar och sen Uthman. Och då så sa hans son, vem kommer sen? Är det du? Och då så sa han, jag är bara en simpel man från muslimerna. Av ödmjukhet. Så han älskade dessa människor. Men inte bara detta. Ahlul Bayt. Yani de som kommer från profetens familj, alaihissalam. Som Shia säger att de älskar så mycket och följer så mycket. Och de blev så förtryckta av Abu Bakr, Umar och Uthman. Vilka namn gav de till sina barn? Lyssna på det här. Många från Ahlul Bayt gav sina barn namnet Abu Bakr. Taib. Och från dem är Al-Hassan och Al-Hussein. Både Al-Hassan och Al-Hussein fick söner som de gav namnet Abu Bakr. Det fortsätter. Och Ali Zain al-Abidin gav också sin son namnet Abu Bakr. Och Musa al-Kadhim och Ali Rida gav också sina söner namnet Abu Bakr. Och alla dessa är från Shias imamer som de då säger att de följer. Men de är från Ahlul Bayt och de är från Ahlul Sunna. Och de var inte alls Shia de här människorna utan de var från Ahlul Sunna och från Ahlul Bayt. Och de gav då sina barn namnet Abu Bakr. Alla dessa stora personligheter från Ahlul Bayt. Vilka från Ahlul Bayt gav sina barn namnet Umar? Al-Hassan och Al-Hussein. Båda två fick söner som de gav namnet Umar. Och också Ali Zain al-Abidin och Musa al-Kadhim gav sina söner namnet Umar. 3. Vilka från Ahlul Bayt gav sina söner namnet Uthman? Vi finner då Aqil ibn Abi Talib, det vill säga Alis bror, gav också sin son då namnet Uthman. Och vilka från Ahlul Bayt gav sina döttrar namnet Aisha? För det är också en sak som Shia, de hakar upp sig väldigt mycket på Aisha och hatar henne och säger att hon begick otukt och hon är en hycklare och en ond kvinna och så vidare. Taib, Ja'far al-Sadiq gav sin dotter namnet Aisha. Och Ja'far al-Sadiq är typ bland de största personligheterna hos Shia. Musa al-Kadhim, samma sak där. Ja'far ibn Musa al-Kadhim gav också sin dotter namnet Aisha. Ali Rida och Ali al-Hadi. Alla dessa från Ahlul Bayt gav sin dotter namnet Aisha radiyallahu anha. Så är det inte lite motsägelsefullt att Ahlul Bayt största fiender skulle vara just dessa fyra människor? Låter det inte konstigt? Och det låter väldigt ologiskt också. Att sahaba allihopa skulle enas på att Ali absolut inte skulle få makten. Trots att profeten hade sagt det sista, som de påstår, in i det sista. Att Ali måste få makten. Och sen alla sahaba, nej, det måste vara Abu Bakr. Vi måste förtrycka Ali. Varför? Varför skulle de göra det för? 100 000 sahaba, inte någon av dem skulle ha stött upp och försvarat Ali. Vad är logiken i detta? Alla svek profeten Muhammed s.a.w. Låter det logiskt? Och alla lämnade islam förutom 7 stycken. Säger vissa av Shia. Låter det logiskt? På grund av att de ville att Abu Bakr skulle vara ledare. Och sen en gång till Umar skulle vara ledare. Och sen Uthman en gång till. Men sen helt plötsligt så gav alla lojalitetsed till Ali och sa du ska vara vår ledare. Vad är logiken i detta? Om de nu förtryckte honom så mycket och hatade honom så mycket, varför utsåg de honom till ledare den fjärde gången? Allt låter så dumt faktiskt. Men som en av Salaf sa, de vill inte kritisera sahaba, utan de vill kritisera islam. Vem är det som har fört vidare islam till oss? Vem är det som har fört vidare Koranen och haditherna till oss idag? Det är sahaba, eller hur? Och om man kritiserar sahaba och deras pålitlighet, om den faller, då faller också det som de har förmedlat vidare. Om sahaba inte är pålitliga, då är inte heller det som de har berättat vidare pålitligt. Glöm alla hadither. Och glöm Koranen. Hela islam är bara ett stort frågetecken. Om vi nu följer den här åsikten. Och det här förstår vilken intellektuell människa som helst att det här stämmer inte. Allah har sagt att han ska bevara religionen. Han ska bevara Koranen. Allah prisar sahaba i Koranen. Så alhamdulillah, sahaba var alla på sanningen. Och sahaba var alla enade på det som var rätt. Och det var att Abu Bakr skulle ha makten efter profeten alaihissalam. Och sen Umar och sen Uthman och sen Ali radiyallahu anhum ajma'in. Så kolla här hur Ahlul Bayt gav sina namn, sina barn de här namnen. Abu Bakr, Umar, Uthman och Aisha. Idag har jag hört från folk som kommer från Irak att om du heter Umar, Abu Bakr eller Uthman eller Aisha så är det kört. Folk har blivit mördade för att de har de här namnen. Folk har blivit fängslade och torterade för att de heter så här. Så mycket hat finns det hos vissa människor. Vad ska ni då säga till Ahlul Bayt som ni nu påstår att ni älskar och följer? Allah al-Mustan. Taib. Låt oss nu gå in på att nämna några av de dygder och förträffligheter som har nämnts gällande Ali radiyallahu anhu. Och Imam Ahmed och flera av salaf, de har sagt att om vi kollar dygderna och förträffligheterna av Ali så överträffar de, eller de har nämnts, man kan säga att de flesta, eller de, han är den person där det har nämnts flest dygder och mest hadith nästan gällande Ali radiyallahu anhu. Så otroligt många hadither har nämnts gällande Alis dygder. Och då kanske någon säger, men hur kommer det sig? Är inte Abu Bakr, Umar och Uthman bättre? Jo, de är bättre. Som vi har nämnt i tidigare hadither. Och dessa hadither vi kommer nämna idag tyder inte på att Ali skulle vara bättre. Men det tyder på hans höga position i islam. Och det nämns att många av de här haditherna kanske sades på grund av alla de konflikter som uppstod under Alis tid. Efter att Uthman hade mördats så blev det mycket konflikter och fitna i den muslimska umman. Och folk som vi sa gick extremt i Ali och vissa började kriga mot Ali. Och då var det viktigt att nämna och sprida dessa hadither. Så därför var folk väldigt måna om att sprida haditherna som prisar Ali radiyallahu anhu. Taib, för att folk skulle känna till hans status. Så därför har dessa hadither berättats vidare på det sätt de har gjort. Och om man kollar i böckerna av hadith eller sira och så vidare så finner man att det finns mycket påhittade hadither. Eller lögner som folk har dikterat och skrivit ner som inte alls stämmer. Och speciellt gällande Ali radiyallahu anhu. Hadither som upphöjer Ali till en nivå som är över hans nivå. Som hadithen att han skulle få makten till exempel. Hadithen om att profeten Muhammad s.a.w. gav en wasiya. Ett testament att Ali skulle få makten. Och så vidare. Dessa hadither är påhittade. Och vi kommer inte nämna några sådana hadither idag. Utan vi nöjer oss med de hadither som är autentiska. Och aslan, en svag och påhittad hadith är inte ett bevis för någonting alls. Och ska aldrig nämnas som ett bevis. Utan vi nöjer oss med de hadither som är autentiska. Vi har nämnt ett flertal hadither som nämner dygden av Ali. Till exempel hadithen som nämner dygden av al-Khulafa al-Rashidin. Vad sa vi? När profeten Muhammad a.s. skulle dö, innan hans bortgång, så gav han ett avskedstal. Och där så sa han till sahaba att ni kommer efter mig att se mycket ikhtilaf. Mycket meningsskiljaktigheter. Mycket splittring. Och vad var då lösningen? Jo, han sa, fa'alaykum bi sunnati. Håll då fast vid min sunna. Och sunnat av al-Khulafa al-Rashidin al-Mahdiin. Bit fast vid den med era hörntänder. Så när muslimerna var splittrade, eller när muslimerna skulle komma att splittras och falla in i bidda och grupper och sekter, så sa han lösningen och räddningen är att hålla fast vid min sunna och sunnan av de rätt vägledda kaliferna. Och det är konsensus av de lärda att dessa kalifer är Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali radiyallahu anhu. Så i denna hadith så har profeten al-Islam beordrat oss att följa Ali radiyallahu anhu. Taib. Och han nämner att Ali sunna är samma som profeten Muhammad sunna sallallahu alaihi wasallam. En annan dygd som vi har nämnt tidigare när vi talade om Abu Bakr, det var vid slaget av Badr. Så sa profeten Muhammad a.s. att jag såg Mikael och Jibril strida tillsammans med Abu Bakr och Ali. Jag såg Jibril och Mikael strida sida vid sida med Ali och Abu Bakr radiyallahu anhu. Subhanallah. Inte det här en stor dygd? Att Jibril, den mäktigaste ängeln, krigar tillsammans med Abu Bakr. Och Mikael, den mäktigaste ängeln, strider tillsammans med Ali. Eller tvärtom. Men i alla fall att, mashallah, dessa änglar stred tillsammans med dessa nobla sahaba. Vi har också en annan väldigt fin hadith som många av er har hört. Där profeten Muhammad a.s. vittnar om att Allah älskar Ali radiyallahu anhu. Och om Allah älskar en människa, alhamdulillah, inshallah, han går till paradiset. Han får Allahs rahma, kärlek och får gå till paradiset. Det berättas i Bukhari och i Muslim från Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wasalam under dagen av Khaybar sa: imorgon kommer jag att ge fanan till en person som älskar Allah och hans sändebud. Och Allah och hans sändebud älskar honom. Och Allah kommer låta seger komma genom honom. Förstår ni? Man skulle strida mot Khaybar. Och man hade som vana att en av ledarna eller ledaren skulle bära på fanan. Det var en ära att få bära på fanan. Så profeten al-Islam sa: imorgon ska jag ge fanan till en person som älskar Allah och profeten, och Allah och profeten älskar honom, och Allah kommer att ge honom seger. Och det här är en sharaf, det här är en ära, yani ett vittnesmål och ett bevis på att Allah och profeten älskar den här personen. Så pass att Umar radiyallahu anhu sa, Umar bin Khattab, han sa: aldrig i mitt liv önskade jag mig makt förutom den dagen. Alltså, jag har inte brytt mig om makt, att leda någon armé eller leda land eller någonting, förutom den dagen. För om profeten skulle säga det är du, Umar, khalas, då skulle jag ha ett bevis på att Allah och profeten älskar mig. Så alla ville vara den här ärade personen som skulle få bära fanan den här dagen. Så människorna spenderade natten med att diskutera vem den här personen skulle vara. Och när gryningen föll in så begav de sig till profeten alaihi salatu wasalam i hopp om att få den här fanan. Och då så sa profeten alaihi salatu wasalam: vart är Ali ibn Abi Talib? Det är han som ska få den. Och då så sa de: han är hemma på grund av att han har ont i ögat. Och då så bad profeten alaihi salatu wasalam att man skulle hämta Ali till honom. Och man hämtade Ali till profeten Muhammad alaihi salatu wasalam. Och profeten alaihi salatu wasalam spottade honom i ögat och gjorde dua för honom. Och han blev helt frisk. Han blev så frisk att det var som att sjukdomen aldrig funnits direkt. Och därefter så gav profeten honom fanan. Och han sa till honom: bege dig i lugn och ro tills du kommer i närheten av Khaybar. Och därefter ska du berätta för dem, eller kalla dem till islam, och förklara vad islam säger och tala om Allahs rättigheter. För jag svär vid Allah att om Allah vägleder en person genom dig, så är det bättre för dig än röda kameler. Och denna hadith finns då i Bukhari och i Muslim. Och här finns det många lärdomar i den mycket vackra hadith. Och det finns också ett bevis på att profeten Muhammad a.s. var en sann profet. Att det som han här sa var en profetia. Han sa här att jag kommer imorgon ge fanan till en person som älskar Allah och profeten, och Allah och profeten älskar honom. Och det här var då Ali radiallahu anhu. Och han sa att personen kommer att få seger. Det här är inte någonting man kan säga att du kommer få seger imorgon. Utan det här är någonting man måste ha fått uppenbarelse för att kunna säga, eller hur? Hur kan profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam veta om de ska segra eller förlora ett krig? Utan genom uppenbarelse. Så han sa att du kommer att få seger. Och subhanallah, han fick seger. Mashallah. Ett annat mirakel är det här med ögonsjukdomen. Då Ali radiallahu anhu hade en mycket allvarlig ögonsjukdom och kunde absolut inte leda någon armé. Han kunde inte ens ge sig ut i krig. Men profeten alaihissalam kallade på honom och spottade i hans öga och gjorde dua för honom, och han blev direkt frisk. Och det här är också en sak som bevisar att han var en sann profet. Profeten Muhammad alaihissalam, han var välsignad. Hans saliv var inte som våra saliv. Hans svett doftade parfym. Profeten sa att han spottade i en brunn som var torr. Den fylldes med vatten. Vem kan göra någonting sånt? En av sahaba fick profeten spott. Han gnuggade in det i ansiktet. De sa att den här mannen såg ung ut tills han dog. Och han var en av de sahaba som levde längst. Jag tror han blev ungefär 120 år. Han såg ut som en ungdom i ansiktet hela livet. Är det här någonting normalt? Ja. En annan man i ett krig tappade sitt öga. Inte blev skadad i ögat. Tappade sitt, hans öga föll ut. Det här är någonting som, jag vet inte, som dagens läkare kan fixa det. Eller hur? Det är otroligt svårt. Jag tror inte det går att fixa idag. Till och med de mest avancerade läkarna kan inte fixa det. Mannen gick till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vad gjorde profeten sallallahu alaihi wasallam? Han spottade på ögat och stoppade tillbaka det. Mannen sa jag fick tillbaka synen. Direkt. Och när han blev äldre, den här mannen, han sa jag minns inte ens vilket öga det var. Inte bara han fick tillbaka synen, det blev perfekt. Inte så att det blev defekt och han såg dåligt. Han sa jag minns inte ens vilket öga det var. Subhanallah. Så profeten Muhammad a.s. han var välsignad. Han var Mubarak a.s. Så här i alla fall så blev Ali radiallahu anhu frisk direkt. Och en annan lärdom från hadithen är att profeten a.s. sa till honom att du ska kalla folket till islam. Och det här är det viktigaste när man gör jihad i sabilillah. Syftet är inte att döda kuffar. Syftet är att Allah ska dyrkas. Som Allah säger i Koranen, strid mot dem tills det inte finns någon fitna. Och religionen endast är för Allah. En tills folk endast dyrkar Allah. Och profeten Muhammad a.s. han sa jag sändes innan domedagen med svärdet tills det att Allah dyrkas. Och mirtu an uqatila an-nas, jag behöver bli beordrad att strida mot folk tills de säger shahada. Så syftet med jihad fi sabilillah, vad är det för någonting? Att ta folk ut från kyrk till tauhid. Ta folk ut från orättvisan av andra religioner och ideologier till rättvisan av islam. Det här är meningen med jihad fi sabilillah. Jihad är någonting vackert. Inte som folk tyvärr har smutsat ner det här namnet idag. Där jihad har blivit en synonym till terrorism. Till dödandet av civila och oskyldiga. Till självmordsbomber och så vidare. Det här är inte jihad fi sabilillah. Att gå och slakta och skära halsen av oskyldiga människor. För att man inte håller med dem i deras åsikter. Som vissa grupper gör idag. Nej. Syftet med jihad är att kalla folk till islam. Så här så sa profeten Ali s.a.w. till Ali att du ska kalla dem till islam. Berätta om Allahs rättigheter. Berätta om tawhid. Taib. Och så sa han också varför. För att om Allah vägleder en person till islam genom dig, så är belöningen för detta bättre än röda kameler. Och röda kameler var det bästa man kunde äga på den här tiden. Det dyrbaraste en arab kunde ha, det var röda kameler.
Så det som att han säger att en person blir muslim genom dig är bättre än det, är det bästa du kan tänka dig. Och vad är belöningen av att en människa blir muslim? Är det någon som vet? Vad får du för belöning utöver detta om en människa blir muslim genom dig? Allt det han gör kommer på dina hasanat. Allt personen gör i hela sitt liv, varenda god gärning, får du också belöning för. Han får full belöning, men du får samma belöning. Subhanallah. Det som kallar till någonting gott får belöningen av alla de som följer honom. Och det nämns också att Ali radiallahu anhu ofta var den som fick äran att bära profeten Muhammeds fana i krig och i jihad. Det nämns också i en sahih hadith i Tirmidhi och Ibn Majah att profeten Muhammed a.s. har sagt, och Ali berättade denna hadith, och han svär på Allah att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa: endast en mu'min älskar dig och endast en munafiq hatar dig. La yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Subhanallah. Endast en mu'min älskar Ali och endast en hycklare hatar Ali radiallahu anhu. Och det här nämnde de lärda måste också förstås med att en mu'min älskar Ali radiallahu anhu på grund av hans position och på grund av allting gott han gjorde i islam. Och det skedde faktiskt att vissa av sahaba blev oense i vissa frågor som vi kanske kommer tala om nästa vecka. Och det blev vissa konflikter mellan Ali och andra sahaba. Inte många, men ett fåtal. Och då ska vi inte säga att de är hycklare baserat på den här hadithen. För att de hade inget emot Ali som var personligt eller på grund av hans religion, utan det var på grund av ett missförstånd som hade skett mellan dem. Så hadithen ska inte misstolkas. Men det är min alamat eller iman, ett bevis på iman att älska Ali radiallahu anhu, och ett bevis på hyckleri att hata Ali radiallahu anhu. Abu Uthman al-Nahdi, en man från Salaf, han sa att en man kom till Salman al-Farisi och han sa: hur kommer det sig att du älskar Ali så otroligt mycket? Och då så sa Salman: jag hörde profeten Muhammed säga, alaihi salam, den som älskar Ali har älskat mig och den som hatar Ali har hatat mig. Den som älskar Ali har älskat mig och den som hatar Ali har hatat mig. Subhanallah. Och den här hadithen i Hakim och den är sahih. Vi har tidigare också nämnt hadithen där profeten Muhammed a.s. nämnde de som är lovade paradiset. Kommer ni ihåg den? Hadithen om de 10 sahaba som är lovade paradiset. Och där så sa profeten a.s. en nabiyu fil jenna. Profeten är i jenna. Abu Bakr fil jenna. Umar fil jenna. Uthman fil jenna. Ali fil jenna. Så Ali radiallahu anhu var lovad paradiset. Han var från al-mubashirina bil janna. Och det nämns också i en sahih hadith i en bok som Imam Ahmed skrev som heter Fadail al-Sahaba. Där berättar han att profeten Muhammed a.s. har sagt: den som förtalar Ali har förtalat mig. Och det nämns också en liknande: den som skadar Ali har skadat mig. Eller den som sårar Ali har skadat mig. Och profeten blev arg en gång. Han var jättearg. Någon hade sagt eller gjort någonting mot Ali. Så han kom och man såg ilskan i hans ansikte. Och då så sa han: den som skadar Ali har skadat mig. Subhanallah. Så det här visar också Alis höga position. Och här kommer också en annan väldigt viktig hadith. När profeten alaihissalam skulle ut i jihad och kriga vid Tabuk, ett väldigt stort och viktigt slag i islam, så lämnade profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam Ali kvar i Medina för att vara som ansvarig över Medina. Taib. Och det gjorde alltid profeten Ali, som han gav folk positioner och ansvar. Man kan inte bara lämna Medina utan ansvariga människor. Vad sa Ali när han blev kvar lämnad i Medina och inte fick gå ut i jihad fi sabilillah? För generellt Ali gick ut i alla strider som vi kommer nämna, han var från de modigaste av människor. Vad sa Ali för kommentar att han hade fått den här positionen att bestämma över Medina? Han sa: ska du lämna mig kvar bland kvinnor och barn?
Jenny, ska jag vara kvar här bland kvinnor och barn? Jag vill vara med männen som krigar. Jag vill inte vara här med kvinnor och barn. Och då så sa profeten alaihissalam, finner du inte behag i att din position hos mig är som Haruns position hos Mosa, förutom att det inte finns någon profet efter mig, subhanallah. Och det här är från de mäktigaste av hadithen. Yani ala tarada, är du inte nöjd med att din position hos mig är som Haruns position hos Mosa alaihissalam, förutom att det inte finns någon profet efter mig. Så det här är en otroligt stor dygd till Ali radiallahu anhu. Och den här hadithen försöker Shia också använda och säga att kolla, den här hadithen är ett bevis på att Ali skulle ha makten efter profeten s.a.w. Men hadithen är inte ett bevis. För det nämns ingenstans att Ali skulle ha makten efter profeten Muhammad s.a.w. Och ett bevis på det är också att Harun dog innan Musa. Och Harun var inte efterträdare till Musa. Taib. Och ett annat argument är också att när Musa a.s. begav sig iväg för att få uppenbarelsen vid berget, vad gjorde han för någonting? Han lämnade kvar Harun att ta hand om folket. Eller hur? Harun skulle ta hand om Bani Israel och vara ansvarig över dem. Så här är liknelsen. Att profeten som lämnade kvar Ali i Medina att ta hand om folket, så som Musa lämnade kvar Harun att ta hand om folket. Taib. Så hadithen innehåller inte något konkret bevis på att Ali var mest berättigad till makten efter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och ni känner också till från Sira, när profeten Muhammed alaihi wasallam utvandrade till Mekka, vem var det han lämnade kvar i Mekka för att ge tillbaka folk deras amana? Vem var den personen som fick det ansvaret? Ali radiallahu anhu. Profeten Ali som lämnade kvar Ali i Mekka för att dela ut al-amana, de saker som folk hade anförtrott till profeten Muhammed s.a.w. För han var al-sadiq al-amin, det som folk litade på. Folk hade gett honom saker som han skulle ta hand om och skydda och bevara. Men han ville inte bara lämna Mekka och sen strunta i folks ägodelar, utan allt som folk hade litat på att han skulle ta hand om skulle också lämnas tillbaka. Och det här är också ett jätteviktigt bevis idag, att vi muslimer måste vara måna om att ge tillbaka det som vi är skyldiga folk, även om de är kuffar. Det som har getts till dig förtroende ska du ta hand om. Hemligheter eller ägodelar ska du ta hand om. Vi har inte rätt att stjäla från kuffar. Och det finns tyvärr folk som säger det idag. Jag vet inte om ni har hört det. Och jag har hört att det har blivit mer och mer vanligt. Att man nu försöker att uppmuntra till det också. Jag minns förut det var mer så här dolt. Man skämtes att säga att det är halal att gå och stjäla i Kistegallerian. Du kan stjäla kläder och allt möjligt. Men nu är det mer öppet. Folk lånar pengar från banken och sticker från Sverige och säger det är halal. Folk stjäl. Kvinnor med niqab, killar med skägg och stjäl. Och de säger det är jihad. Det här är krigsbyte. Audubillah, det är inte sant. Det här är stöld. Och fråga vem som helst, det här är stöld. Krigsbyte är när en armé tar över en stad eller vinner mot en annan armé. Då tar man deras ägodelar. Det här är krigsbyte, eller hur? Men att du går in i affären och stjäl, är det här krigsbyte? Vart är kriget? Vem krigar du mot? Vad är vapen? Vem är soldaten? Så det här är helt falskt. Och det är sjukt och det ger en dålig bild av islam också. Wallahi, det är haram att stjäla. Det finns en fatwa. Ulema har sagt att den som säger att det är halal och stjäla är kafir. Kafir. För den personen har tillåtit det som Allah har gjort haram. Istihlal. Allah säger att hugg handen av tjuven. Det är från al-kabair att stjäla. Och någon kommer säga att det är halal. Subhanallah. Kolla här på profeten Muhammed s.a.w. Stal han från kuffar? Nej. Han stal ingenting från kuffar. Han gav tillbaka det de hade anförtrott honom. Och sen om det var krig, det var en annan sak. Det är en helt annan sak, det är krigsbyten. Och även krigsbyten har många specifika regler. Du tar krigsbyten, du stoppar inte i fickan. Du ger allting till amiren. Och amiren delar ut till soldaterna. Och en del av krigsbytet går till statskassan. Och så vidare. Det är inte bara att du går och skär och stoppar pengar i fickan. Det funkar inte så. Så i alla fall. Profeten Alisam gav tillbaka det man hade gett honom.
Och det här påminner också om judarna. Att stjäla, att säga att det är halal och stjäla från kuffar. Allah nämnde det här i surat Al-Imran. Att det finns de som de får otroligt mycket pengar, de kommer ge tillbaka. Och de som inte kommer ge tillbaka. Och vad säger de? Laysa alayna fil ummiyina sabil. Vi har inga skyldigheter mot dessa dessa okunniga människor. Alltså judarna ansåg sig inte ha några skyldigheter mot araberna. Alltså de är kuffar. Vi är bättre än dem, vi får stjäla från dem. Det är exakt samma sak som de säger idag. Och så är det inte. En muslim är ärlig. Stjäl inte, bedrar inte, luras inte, håller sina avtal. Eller hur? Al-amana, mina din. Och profeten sa som han sa, den som inte har någon amen, han har ingen iman. Den som inte går att lita på, han har ingen iman. Så en muslim måste ha amen, måste hålla sina avtal, sina löften. Väldigt viktigt, ja, ikhwan. En annan dygd som har nämnts är gällande versen av Al-Mubahala. Där Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat Ala Imran att om de tvistar mot dig gällande sanningen, alltså Ahlul Kitab, så säg till dem, قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. Säg, låt oss hämta våra barn, ni hämtar era barn. Vi hämtar våra kvinnor, ni hämtar era kvinnor. Och ni själva kommer. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Och sen så åkallar vi Allahs förbannelse över lögnarna. När den här versen sändes ner, att man ska hämta sina barn och sin familj och sig själv och åkalla Allahs förbannelse över lögnarna, vad gjorde profeten alaihissalam? Han kallade på Ali, Fatima, Hassan och Hussein. Och han sa, Allahumma ha'ulai ahli. Och Allah, det här är min familj. Subhanallah. Så det är också en otrolig dygd till Ali radiyallahu anhu, att profeten s.a.w. kallade honom för sin familj. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och det nämns också att profeten Muhammad a.s. han sa, jag är beskyddare till den som Ali är beskyddare till. Jag är beskyddare till den som Ali är beskyddare till. Radiyallahu anhu. Och den hadithen finns i Ahmed. När profeten Ali som skickade Ali till Yemen, så skickade han Ali till Yemen för att döma mellan folk. För Ali var otroligt kunnig i islam, som vi kommer nämna. Som Omar sa, att den kunnigaste domaren bland oss är Ali radiyallahu anhu. Och sahaba, om de fick höra att Ali hade sagt någonting, brukade inte säga emot. Hans åsikt är korrekt. Om han dömer, mashallah, det är rätt. Som en gång så hämtade man en galen kvinna till Omar som hade begått zina. Och de diskuterade hur ska man döma den här kvinnan. Och de kom fram till att hon skulle stenas till döds. Och så gick man förbi Ali radiyallahu anhu. Så sa han, vad ska den här kvinnan någonstans? Vad har hon gjort för någonting? Och då så sa man, hon är galen, hon gjorde zina och hon ska stenas. Han sa, nej, det stämmer inte. Vi går tillbaka till Omar. Och så sa han, ja Omar, vet du inte att Allah har lyft pennan från den som är galen, den som sover och den som inte är mogen? Och då så sa Omar, jo det är sant. Han sa, låt henne gå. Och man lät kvinnan gå. Så han var otroligt kunnig och hade mycket, mycket kunskap. Men när profeten al-Islam skulle skicka honom till Yemen och döma mellan folket, så sa Ali radiyallahu anhu, ja Rasulullah, du skickar mig till ett folk som är äldre än mig. Du skickar mig för att döma ett folk som är äldre än mig. Jag är ung. Och då så sa profeten alaihissalam, ge dig iväg. För Allah kommer att stärka ditt tal och han kommer vägleda ditt hjärta. Och det är också en shahada, ett vittne. Ett bevis på att Ali radiyallahu anhu, han var muwaffaq. Det han sa var rätt. Och det han, Allah azza wa jalla, vägledde hans hjärta. Han var en vägledd person. Och denna hadith är sahih, den finns i Musnad Imam Ahmed. Ali radiyallahu anhu var också den bästa människan på hans tid. konsensus. Ulema är överens om att de bästa människorna efter profeten Muhammed a.s.w. är vem? Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. I den här ordningen har Ahl Sunna wal Jama'a konsensus på att Ali var då den fjärde bästa människan. Ali var också en person som hade mycket haya. Han hade mycket skam i kroppen. Han var blyg. Skämdes för att göra dåliga och dumma saker. Ali sa: jag var en man som fick mycket mevi. Och mevi är försats. Det som man eller kvinnan kan få om de blir upphetsade. Inte utlösning, utan det som kommer före. Ali sa: jag var en man som fick mycket mevi. Och jag skämdes att fråga profeten Muhammed a.s.w. med tanke på min relation till hans dotter. Alltså, han var gift med Fatima, så det är skämmigt att gå och fråga yani min frus pappa den här frågan. Så han sa: jag skickade Al-Miqdad ibn al-Aswad för att fråga vad händer om man gör mevi, alltså om man får mevi. För Ali brukade duscha jättemycket, som när han fick janaba. Det är jobbigt. Och då så sa profeten a.s.w. det räcker med att personen tvättar sitt könsorgan och gör wudu. Typ, och den här hadith finns i Bukhari och i Muslim. Det räcker med att personen tvättar sitt könsorgan och gör wudu. Och han nämner Nawawi lärdomar från denna hadith. Hadithen är ett bevis på att man ska undvika att tala om intima saker med sina svärföräldrar. Om en person är gift så går man inte till din frus pappa och börjar tala om intima saker. Utan det här försöker man, om det nu måste tas upp, så tar man det genom någon annan person. Så att det blir som en tredje person. Om man inte vet vem man talar om. Som Ali här gjorde. Och det är också en fejda. Ibland så har folk jätteskämmiga frågor. Problem med familjen. Min man gjorde så, min fru gjorde så. Jätteskämmiga frågor. Och då kan det vara bra att man ibland frågar på det här sättet. En person undrar. Jag känner en person som undrar. Och du menar dig själv. Du säger inte: jag har det här problemet. Min man har det här problemet. Utan du säger bara: en syster har problem med sin man. Han gör sig och så. Eller en man har problem med sin fru. Det här och det här är frågan. Så man frågar indirekt. Vi nämnde också att Ali radiallahu anhu var väldigt modig. Han var med i alla slag. Alla krig förutom Tabuk. Där profeten själv, alaihissalam, hade satt honom som guvernör över Medina. Det nämns också i Bedr och så vidare att han var från dem som stred. De gjorde de här duellerna innan kriget. Att man krigade individuellt mot en annan fiende. Det finns en mycket fin hadith från Abu Sa'id al-Khudri. Där han sa att profeten Muhammed alaihissalam tog fanan och skakade om fanan. Och så sa han: vem ska ta fanan med haq? Vem ska bära fanan idag med rätt? Och en man kom och sa: ja, ja Rasulullah. Han sa: nej, inte du. En annan man kom och sa: ja, ja Rasulullah. Han sa: nej, inte du. Och så sa han: vid honom som är att Muhammeds ansikte, så ska jag ge den till en man som aldrig flyr från slagfältet. Ta den, Ali. Så gav han den till Ali. Jag ska ge den till en man som aldrig flyr från slagfältet. Och så sa han: ta den, Ali. Mashallah. Och det här bevisar också Alis, mashallah, otroliga mod radiallahu anhu. Vi nämnde också att Ali var från de kunnigaste av människor. Han var från de kunnigaste av människor. Som vi sa, Omar sa att Ubay är den skickligaste i att läsa Koranen och Ali är den skickligaste i att döma. En man kom till Aisha radiallahu anha och frågade om att stryka över sina khuf, sina strumpor, skinnstrumpor. Och då så sa Aisha radiallahu anha: alika bi Ali ibn Abi Talib. Gå och fråga Ali ibn Abi Talib, för han brukade resa med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och så sa hon: han är kunnigare än mig i detta. Han är kunnigare än mig. Inne Aisha radiallahu anha vittnar om att Ali var kunnigare än henne. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och självklart en man som har varit med profeten Muhammed alaihissalam från yani den dagen som vi sa profeten blev profet på måndag, Ali blev muslim på tisdag. Och tills den dagen han dog. ska han inte ha kunskap om han är gift med profetens dotter Alisa. Och han var son till hans farbror. Så utan tvivel så är det här en person som har otroligt mycket kunskap. Ali var också en person som höll fast mycket med sunna. Alltså han följde profeten Muhammad alaihissalam. Och det här är det som generellt alla sahaba gjorde. Men Ali var väldigt mån om att hålla fast vid profeten Muhammad sunna alaihissalam. Och ett exempel på det är hadithen om att stryka över strumporna. Ali radiallahu anhu sa att om religionen skulle baseras på logik så skulle det vara mest logiskt att stryka på undersidan av strumporna och inte på översidan av strumporna. Men jag har sett profeten sallallahu alaihi wasallam stryka på översidan. Och den här äthar är väldigt viktig. Religionen baseras inte på logik. Jag tycker, du tycker, det här är inte logiskt. Utan religionen baseras på uppenbarelse. Vart är det strumpan blir smutsig? Undersidan eller översidan? Undersidan, eller hur? Men det är inte där du ska stryka. Du ska stryka på översidan som är ren. Varför? Allah har. Varför? För att profeten Muhammad har gjort så bäst. Alisat och sa. Vi underkastar oss. Och det är också en jätteviktig princip generellt. Att religionen handlar om underkastelse. Och det handlar inte om att man måste förstå allting. Och man måste förstå visheten bakom allting. Utan vi muslimer underkastar oss. Och vi vet att det som Allah har uppenbarat är det som är bäst för oss. Och det här är en del av prövningen. Allah har satt oss här för att pröva oss. Se vem som är bäst i sina gärningar. Och Allah prövar oss med påbud och förbud. Gör detta, gör inte detta. Och vem är bäst i att besvara dessa prövningar? Vem är bäst i att alltid acceptera och underkasta sig? Han är den bästa muslimen. Och det här är islam, istislam, att underkasta sig. Och att inte använda sin logik mot Koranen och sunna. En annan hadith som bevisar dygden av Ali radiallahu anhu och Fatima också. Och hur mycket Ali radiallahu anha radiallahu anhu höll fast vid sunna. Och det är den sista hadithen för idag. Och den är väldigt, det finns många lärdomar i den här hadithen. Och det var att Fatima radiallahu anha brukade arbeta väldigt hårt. Som ni känner till. Hon var gift med Ali radiallahu anhu. Hon jobbade väldigt hårt och de hade som en kvarnsten där man gör mjöl. Har ni sett två stora stenar som ligger på varandra och man snurrar dem och så kommer det mjöl under. Hon arbetade väldigt mycket med den här stenen och hennes händer blev väldigt utslitna. Och vissa hadithisem säger också att hon städade mycket och hennes kläder blev smutsiga och lagade mycket mat. Och det påverkade henne också. Hon blev väldigt, väldigt trött av allt hushållsarbete som hon utförde. Så Fatima hade hört talas om att profeten Muhammad al-Islam hade fått nya slavar eller tjänstefolk. Alltså som hade kanske tagit som krigsbyte eller man hade gett det till honom och så vidare. Som skulle delas ut till muslimerna. Så hon fick idén att gå och fråga profeten al-Islam om att få en slav eller en tjänare. Som skulle kunna jobba åt henne och utföra dessa vardagliga uppgifter i hemmet. Så Fatima gick till profeten Muhammad a.s. men han var inte hemma. Utan Aisha var där och i alla fall så Fatima gick hem igen. Och hon berättade till Aisha men i alla fall så gick hon hem. Och när profeten kom a.s. så fick han höra om att Fatima hade kommit och hon jobbade jättehårt. Och hon skulle jättegärna vilja ha en tjänstig flicka för att underlätta hennes hårda arbete. Så profeten al-Islam gick hem till Fatima och Ali på kvällen när de hade lagt sig. Och han gick in till dem och när han kom in så ville de ställa sig upp. Men han sa, ligg kvar. Och så satte han sig mellan deras sängar. Och så sa han till dem, ska jag inte berätta till er någonting som är bättre än det som ni har bett om? Ska jag inte berätta till er någonting som är bättre än det ni har bett om? Ja, ni kollar här, Fatima radiallahu anha jobbar och sliter. och tröttar ut sig och får utslitna händer och kläder och vill ha en person som kan jobba åt henne. Och då säger här profeten Ali, ska jag inte berätta för er någonting som är bättre än att få en slav eller tjänsteman och så vidare. Vad är det här för någonting? Han sa, när ni lägger er så ska ni säga subhanallah 33 gånger, alhamdulillah 33 gånger och Allahu Akbar 34 gånger. Det här är bättre för er. Och så gick han. Och man frågade Ali, eller Ali sa, han sa, jag har aldrig lämnat det här i hela mitt liv. Varenda kväll har jag gjort den här vikten. Och då sa man till Ali, inte ens kvällen av Siffin, när det skulle vara krig dagen efter. Han sa nej, till och med den kvällen gjorde jag den här vikten. Subhanallah 33 gånger, alhamdulillah 33 gånger och Allahu Akbar 34 gånger. Och en annan hadith, så sa profeten, eller så sa han, profeten alaihissalam, han sa Fatima, ittaqillah, frukta Allah och gör dina skyldigheter mot din herre och sköt sysslorna i din familj. Och i den här hadithen finns det lärdomar. Ibn Hajar al-Asqalani nämner i Fathul Bari att då profeten Muhammad alaihissalam sa, ska jag inte lära er någonting som är bättre. Så det här är ett bevis på att personen som ständigt minns Allah får styrka. Personen som ständigt minns Allah får styrka. En styrka som överträffar styrkan i tjänarens arbete. Eller en styrka som underlättar så mycket. Yani att Allah gör lättare för personen att utföra dessa plikter. Lättare än om en tjänare skulle ha utfört. För tänk på det här. Fatima slet och jobbade. Och profeten alaihissalam säger, jag ska ge dig någonting bättre än en tjänare som utför ditt arbete. Och han lärde henne göra dikr innan hon sover. Så det är ett bevis på att det måste vara bättre. Eller hur? Bättre på vilket sätt? Jo, du kommer att få styrka. Och subhanallah, det här är ett bevis på att en person får styrka av att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner också en annan tolkning. Han sa att den som är mån om att göra denna dikr inte kommer drabbas av trötthet eller kraftlöshet. Och det här nämner Ibn Taymiyyah. Den som alltid säger den här dikr på kvällen, subhanallah 33 gånger, alhamdulillah 33 och Allahu Akbar 34 gånger, den här personen kommer dagen efter inte drabbas av lathet och trötthet. Subhanallah. Men du vill vara stark. Många klagar, jag är trött, jag är hängig, jag somnar, jag har ingen styrka. Wallah, gör den här dikr på kvällen. Ibn al-Qayyim nämner också att den som ständigt gör den här dikr kommer att finna styrka som ersätter behovet av en tjänare. Och al-Qari, en annan av de ulema, nämner att det kan betyda att Allah tar bort en smärta och trötthet som man har fått från dagens arbete. Taib. Och det finns också ett bevis i Koranen på att man får styrka av att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Mitt folk, ber Allah om förlåtelse och vänd er till honom i ånger. Vad händer då? Yursil is-samaa'a alaykum midrara. Allah kommer skicka rikligt med regn från himlen. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Och han kommer att öka er styrka. Taib. Så det här är ett bevis på surat Hud 52. Ett bevis på att man får styrka av att göra istighfar, alltså toba. Så subhanallah. Den första lärdomen var hur mån Ali var om att praktisera det han hade fått. Han höll fast vid sunna. Inte som idag, vi lär oss massa saker men kanske praktiserar 10%, 5% av det vi lär oss. Ali lärde sig den här dikr och han höll fast vid den tills den dagen han dog. Varenda natt sa han den här dikr. Hur många av oss säger det här varenda kväll? Och det är inte svårt, eller hur? Att säga subhanallah 33 gånger, alhamdulillah 33 gånger och Allahu Akbar 34 gånger. Då kanske någon säger, men ska man inte säga Allahu Akbar 33 gånger och sen säga la ilaha illallah wahdahu la sharika lah som man gör efter bönen? Då säger vi nej. Det där är en annan dikr. Det där är efter bönen. Det här är innan du sover. Subhanallah 33, alhamdulillah 33 och Allahu Akbar 34 gånger innan du sover, när du ligger i sängen. Och då kommer du få den här styrkan. Så subhanallah,
Det här är en otrolig faida som vi lär oss idag. Bara den här hadithen. Som vissa av stället brukar säga. Det är en faida som är värd att man reser till. En faida som, om du skulle resa för att lära dig den här faidan, så skulle det inte vara någonting litet. Om du åker till Malmö för att lära dig den här, mashallah, du kommer hem. Khair. Om du håller fast vid den här hadithen hela ditt liv, bi'ivnillah, Allah kommer skydda dig från lathet och trötthet, kommer göra dig stark. Är det inte bra? Jo. En annan lärdom från hadithen är också att kvinnan ska utföra arbetet i hemmet. Och vissa ulama använder den här hadithen som bevis på att det är wajib för kvinnan att utföra sysslorna i hemmet. Mannen jobbar och försörjer och kvinnan tar hand om hemmet. Hon fixar bröd och hon lagar mat och städar och så vidare, tvättar kläder och allt det här. För att profeten Alisam sa här att frukta Allah, lyd din herre och utför dina sysslor i hemmet. Taib. Och hon jobbade så mycket att hennes händer blev utslitna. Den profeten sa att hon skulle fortsätta. Så det är en bra förebild för kvinnorna att de ska kämpa och ta hand om hemmet. Och inshallah, om de gör den här dikir också, så kommer Allah att underlätta för dem. För ibland är det jobbigt för kvinnor. Självklart, mannen får hjälpa till. Som de har frågat Aisha radiallahu anha, vad gjorde profeten i hemmet? Hon sa han gjorde det som folk gör i hemmet. Och han gjorde sysslorna. Han sydde sina kläder, lagade sina skor och så vidare. Mjölkade getterna och så vidare. Så mannen får självklart hjälpa till och ska hjälpa till. Och din kvinna är ingen slavinna. Utan hon ska också behandlas med ära. Men när vi talar om vart är våra skyldigheter. Mannens skyldighet är ute, arbete och försörja. Och kvinnans skyldighet är hemmet och ta hand om barnen. Och det som behövs ta hand om i hemmet. Så vi avrundar för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.